Värvet görs i samarbete med Acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Och sen så dagen innan det avsnittet ska publiceras så får jag ett sms från folk där som säger det här kan vi tyvärr inte publicera, det här är förtal. Och kan jag bjuda mig att klippa om det? Och de säger nej, vi får stryka det avsnittet, tyvärr. Och då säger jag i stort sett att vi måste publicera det här eller så lägger jag ner den här podden.
I det stora landet i väst finns en lång tradition av parentes, stand-up, slut parentes, komiker som programledare i tv. Det har vi med glesa mellanrum sett även här, men numera är det väl framförallt ett program som följer det receptet. Svenska nyheter. I alla fall om vi talar satir, och det gör vi ju i allra högsta grad. Och när det förra året kungjordes att Kristoffer Ahonen Appelqvist skulle sluta, ja, då kom det kanske inte som någon jättechock att valet föll på dagens gäst, om det nu skulle bli en man, vilket det skulle.
God afton, välkomna hit till Svenska Nyheter. Jag heter Messiah Hallberg och jag har fått stanna kvar en vecka till.
För snart 15 år in i komikerkarriären är han en av de mest etablerade vi har. Lever gör han med två barn och Kristina Nordhager, och Messiah Hallberg är hans namn. Det här är Värvet avsnitt 560. När vi såg sist så pratade vi om din kickersperiod, som jag tolkade det, eller kallar det. Och då kändes det som, när du berättade om det, min tolkning var att det var typ i tvåan på gymnasiet. Och att du så här, det lät så mycket som att det var ett solonummer. Att du, så här, du gick in i en karaktär, du gjorde det alldeles ensam. Och sen när du angriper stand-upen som lite halvfrustrerad småbarnsfarsa i 24-årsåldern, ja, då gör du det helt ensam. Liksom. Ditt narrativ är ofta sprunget ur ensamheten, även om du ofta jobbar i konstellation.
Nej, jag har alltid gått i någon slags jag mot världen grej. Jag vet inte riktigt vad det kommer sig faktiskt. Jag har ju varit så sen jag var barn. Man skulle ju kunna, om man ska göra någon slags hobbyanalyser, så är att min pappa också var så där väldigt mycket lång finger mot världen, och jag har någon gammal Expressen framsida tror jag, när han står och liksom pekar långfinger åt filmbranschen som numera bara är pornografisk och vänstervriden, och han vill liksom inte sänka sig till den nivån. Och så tänker man skulle väl gå tillbaka i tiden och säga till sin pappa då, att förstår du vad det här innebär för din karriär, det här är ju idioti, så där kan du inte spela spelet så. Och det fanns väl någonting när jag iakttog det där, även om det var innan jag föddes, men han hade ju det i sig att han konstant låg i krig med världen, att man kan känna, gud, så där vill man inte bli på ett sätt. Det är liksom intellektet som säger, så där vill man inte bli. Samtidigt så kan man ju som barn, eller ens nu, ibland inte låta bli att känna att när man är ensam och känner att man slåss mot världen och alla väderkvarnar, liksom, så kan jag ju känna ibland att man hör sin pappas röst i sig, eller att man blir ett med sitt ursprung och sin historia och med honom. Och det är ett konstigt sätt att väcka någon till liv, men så känner jag ganska ofta. Eller ibland om jag höjer rösten åt någon, så kan jag höra hur min pappas röst som vrålar där i någon slags skugga från det förflutna, något eko. Så att jag vet inte var det kommer sig, men det är ju verkligen sant det där. Och min tjej och jag är ofta på olika sidor där. Hon är mer, tycker att det är lite kontraproduktivt att, jag vet inte, gör sig ovän med folk, eller även om man inte gör sig ovän med folk, att man alltid ska, så att säga, jag vet inte, gå sin egen väg, eller varför vad är syftet med det, om man vill någonstans, är det väl lättare att gå och jaga med Schyffert på en gång liksom. Nej, men det är bara en liknelse, det är säkert ingen som har tagit den vägen för att ta sig fram i karriären, men
Oj.
Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Det är ju dumt. Jag hoppas att mina barn inte går runt och känner så.
Men där måste du väl ändå kunna, alltså de är så pass stora så att du ändå kan läsa av lite grann vad det blev för människor av dem. Mm. Är det två liksom ensamvargar som du har närt vid din barm? Eller är det mer lagspelare?
Det varieras ju lite också. Jag ska liksom försöka, jag ska inte prata för mycket om dem, för de är ju så att säga i någon slags känsliga formativa år, men visst finns det de där dragen av. Framförallt kunde jag se det på min dotter mycket, att hon nu har hon liksom växt in i det, nu har hon hittat ett umgänge som är lite påminner om henne själv. Hon är 15 nu, eller fyller 15 nu, så att nu har hon liksom hittat vänner som är lite, delar hennes syn på världen och så här, men ofta när hon var barn mindre så var hon förstod sig inte på barn, och så ofta iakttog då andras lekar. Så, och så, vad är det som sker här? Finns inga regler, finns inga strukturer.
Aj då.
Så, ja, men det är såklart för mig barn liksom. Men då kunde jag stå där vid skolgården så kunde jag se mig. Att få barn är verkligen som att genomgå mycket av sin egen uppväxt en gång till.
Mm.
Och så vill man liksom gå in där och, du vet, putta dem rätt och säga så här, nej, men det finns inga regler här, kan du inte bara så. Men jag var ju likadan, så att jag har svårt att, jag tror att det är, man får nog bara hålla käft och hoppas att, försöka peka dem lite så där, hjälpa dem, men det är svårt. Jag vet inte vem som vill ha hjälp av sina föräldrar egentligen heller.
Du, jag tänker på, nu har vi då enats om någon slags angreppsvinkel som är Messiah, ensamvargen. Men, och det är ju inte första gången, men att kliva in i en redaktionsmiljö som det väl måste vara att jobba med Svenska Nyheter, där det sitter då ett gäng begåvade människor och ska göra ett program tillsammans. Hur är det för dig då?
Nej, men jag sa det till min tjej bara senast igår kväll, att jag var väldigt glad över vilken fin redaktion det var. Det är en väldigt, men du har också varit på produktionsbolag och du vet hur produktionsbolagsmänniskor kan vara, med all respekt för dem. Det finns ju trevliga människor där också, men det kan ibland vara finnas en viss tuppighet, en viss attityd. Människor som har liksom flyttat till Stockholm och sålt sin själ och sitt bohag för att liksom ta sig fram i storstan. Och det bidrar till en ganska oskön stämning ibland. Liksom, sådär. Och här är det människor som faktiskt allihopa verkar ha tagit sig dit de är tack vare sin talang, eller i vissa fall för att de älskar nyheter. Det är ju sådana människor också, det är inte bara sådana här clowner som jag, eller någon unkel som är liksom researcher, som är något slags geni som bara försvinner iväg och faktakollar alla skämt, och man bara, ska du förstöra mina skämt här? Jag tror att inget skämt håller om du ska liksom springa iväg och se om det här verkligen, och då gör han det, kommer han tillbaka och säger, men det här kan du inte säga för det är inte korrekt, och sen kan han skriva skämt också.
Mm.
Hur fan kan man ha båda de delarna? Det trodde jag inte. Så det är ju briljanta människor, jättemånga av dem. Och jag tänkte ibland att jag kommer in med ett visst ok. Eller liksom, när jag kom in i den här redaktionen, när jag mötte huvudmanusförfattaren Rickard, som är liksom också ett slags, ja, men någon slags manusgeni, så tänkte jag att viktigt här nu att inte verka som att jag kommer in, alltså jag vill inte vara, så att säga, jag vill inte vara en Martin Björk i situationen, så att säga. Nu tog jag bara ett namn från luften.
Vad är det att vara en Martin Björk?
Nej, men att
jag vill inte ha jobbat med honom.
Nej, han är ju kanon. Men han kanske mer, så att säga, om han var frontfigur så visste alla om att han var frontfigur. Det var viktigt att alla skulle veta om att han var frontfigur. I ett sånt här program så är det jag som sitter och läser vitsar så. Men det var viktigt för mig att visa på något sätt att det här är, när jag kom in, att det här är ert program, ni har gjort det här programmet. Jag är liksom en gäst i er värld.
Mm.
Så.
Mm. Och, vad ödmjukt av dig.
Ja, det är det, va?
Ja.
Ja, det är så konstigt med ödmjukhet. För jag kommer ihåg att jag var inne på liknande grejer i alla intervjuer innan jag gjorde programmet. Och då var det minst 5 olika kvinnor som skrev till mig också i så här DMs. Bu, vad ödmjukt.
Jaha.
Lite mer attityd kan du ha. Det här vill jag inte se.
Okay.
Så bara, okay. Du vet, man kan aldrig göra folk glada.
Nej.
Är man kaxig så får man höra att man är liksom, har hybris och borde gå och dö av den anledningen. Och är man ödmjuk så blir kvinnor tydligen inte längre upphetsade. Det är omöjligt att vinna.
Ja.
Nej, men det kan nog, ja, men jag vet. Jag förstår vad du är ute efter, och jag tror att Halberg för 10 år sedan hade vantrivts mycket i en sån miljö. För att jag känner mig lätt, jag får lite annöd när det är, jag vet inte, massa så här stora grupper av människor där man har en liten roll. Jag känner mig som en sån myra i allting. Men jag ska inte ljuga, det hjälper också att jag sitter så inramad i ett stort porträtt vid mötesrummet. Jag tror att det ger mig känsla av att jag i alla fall har någon slags betydelse.
Mm.
Så lite Martin Björk är ändå.
Men är det liksom, om du, för att, jag menar, vårt förra samtal då, som vi har refererat till 35 gånger, jag försöker ju få de här intervjuerna att kännas nya, även om gäster har varit här förut, men det gick åt helvete idag. Men, nej, men i vårt förra samtal så pratade vi väldigt mycket om ständiga återkommande till hur introvert du är.
Mm.
Och om man då är lite av en ensam varg och så kliver man in där med massa smarta människor, så ska man försöka liksom föra någonting till bordet. Kostar det väldigt mycket energi för dig?
Ja, jag blev väldigt trött efteråt, men det beror inte på dem. Det beror ju på att jag ja, men det är ju som om jag går på ett bröllop eller någonting, så måste jag liksom gå iväg och vila en timme mitt i för att det är mycket. Mm. Bröllop är mycket mer krävande. Det här är en fin relation. De är väldigt lugna också. De är min typ. Det finns ju ingenting som jag hatar mer än folk som är in your face. Du vet, tjejer och killar som är så här hetsiga och ska liksom vara på. Jag är väldigt så. Jag vill gärna ha en armlängds avstånd till folk. Och vi hör dig, du blir inte tydligare för att du skriker, den typen av människor. De är väldigt så, det är en väldigt fin och harmonisk relation, måste jag säga. Men det här med introvert, jag vet att jag tjatar om det jättemycket sist. Och jag nästan koketerar mig, jag nästan bar det som någon slags emblem. Så jag hade tänkt att jag ska inte nämna det längre. Och sen började jag fundera på om jag kanske inte ens är så introvert. Jag kanske bara inte är bekväm i vissa miljöer, så kan det vara också. Mm. Jag är ju ganska mycket nu är inne på det, jag blir introvert igen, men inte introvert, men kanske jag är ganska liksom, mina kanske extroverta scenkläder till trots, eller att jag ibland syns i sammanhang där man är liksom högljudd och i ögonfallande, så är jag ju ganska mycket en blyg liksom, så här, lite halv töntig kille som gillar wrestling och vill sitta hemma och läsa någon bok. Ja, men du vet, sådär. Jag är ju väldigt långt ifrån det som folk avskyr med den här stan, tror jag. Även om jag ofta får bära hundhuvud för att jag skulle vara någon slags föregångare för det. Så att jag trivs ju i miljön där folk är lite så som jag. Det är en ganska, ja, men som redaktionen är en duktigt hårt arbetande människor som är sådär ganska jordnära allihop. Och det, så där känner jag mig inte alls. Jag känner mig utanför i en värld där folk är liksom så jävla på gång. Så där, du vet, den här jargongen som sveper över den här stan konstant. Mm. Man kan inte gå på ett bröllop utan man vill gå och kräkas på toaletten efter 5 minuter, för det är någon sån snubbe som drar någon harang om någonting helt ointressant bara för att liksom positionera sig själv gentemot den. Den typen av jargong finns det inte där, och det, då har jag inga problem, då känner jag mig hemma.
Härligt.
Mm, det är fint.
Hur är det när du... För du har ju varit med i Alla mot alla, mm, med Filip och Fredrik. Mm. Och då antar jag att som deltagare så känner man lite av vibbarna. Hur, alltså redaktionellt, hur är det? Är det motsatt?
Jag vet inte hur det är på redaktionen. Och så här. Men däremot så kan jag tänka mig att när jag kom in så var jag lite nervös. För jag vet att Filip och Fredrik har väl alltid haft någon slags... minst sagt ambivalent förhållande till svensk stand-up. Det är väl de och Alex och Sigga, de här lever bakom. Det är väl en stor jävla... De blir en maskopi tillsammans med kulturpressen att svensk stand-up är så jävla usel. Så att då har de pumpat ut det här så att det är någon slags vedertagen sanning. Och det är det som jag behövt slåss mot då i 15 år. Nu håller jag inte det mot dem, men de ska veta att de är skyldiga till det. Men det var ju väldigt... Jag hade egentligen aldrig jobbat med någon av dem, men det var väldigt trevligt. De var ju så här idoler till mig när jag växte upp och så. Liksom High Chaparral och deras tidiga grejer var ju verkligen så där att någonting som man tänkte, kan man tjäna pengar på det där? Det låter ju kanon liksom. Mm.
Ursäkta rörarna, inte att förglömma.
Nej, precis. Men jag tror att High Chaparral var min sån...
Gateway drug.
Ja, min sån frihets... Och sen när jag började plugga så fick jag höra att Fredrik hade gått min utbildning några år tidigare. Så att det kändes som en... Ja, fan, det där verkar ju kanon. Och jag minns något extra spår på någon sån här... Jag köpte den där High Chaparral. De släppte den på DVD på den tiden, men jag köpte DVD. Fanns det något extra spår när de skulle spela in säsong 2, tror jag. Och det fanns någonting... Det var någon osvensk, jag minns inte vem av dem som sa det, men de sa vi måste dra vidare, vi ska spela in säsong 2. Men ni jobbar på med det ni gör, det är folket som bygger landet. Lundell-referensen. Och jag tyckte det fanns något väldigt osvenskt och charmigt i det där, att de var så... sen var de ju såklart liksom väldigt så pursvenska i och med att de kom från småorter och gjort hela den här resan som jag beskrev, att jag kanske hade som i slutändan ibland bidrar till störigt folk i Stockholm. Men där och då så tyckte jag att det fanns... Man satt där på sitt pojkrum och tänkte så här, just så där kan man kan visa den där arrogansen för arbetare, och man kan ha det där liksom... det där ungdomliga upproret i sig och ändå kunna göra det till någon slags affärsmodell, det låter väl trevligt. Mm. Så det, i alla fall, långt. Nej, men de var trevliga.
Ja,
det var de var trevliga och det var väldigt kul att vara med i programmet. Och det var väldigt kul att vara med i programmet av den anledningen också att förutom att jag fick visa att jag var lite klyftig så behövde man inte sitta och dra skämt. Jag behövde inte vara nervös för att behöva vara den som skulle vara rolig. Vilket Nej. Man som komiker ofta känner sig, ha nu är det upp till mig och leverera en jävla vits här liksom. Mm. Så det var skönt.
Mm. Men du, det här, för att du nu kanske det blir lite hattigt, jag ber om ursäkt. Mm, men du målar ju upp det som att det verkligen är liksom en laginsats att göra svenska nyheter.
Mm.
Var det så när du gjorde morgonradio i alla år också?
Nej.
Nej.
Eller, jo, det är det väl såklart. Men där är ju ankaret en mycket större roll. Då är man ofta tre och så är det ett ankare och så är det två sidekicks. Och sidekicksen är ju liksom, ja, absolut, de bidrar ju och de är ju absolut väsentliga för produkten. Men när jag stod vid sidan av Adam Alsing till exempel så var ju, visste jag ju att han ledde allting. Och sen hade jag mina små instick och jag hade mina segment, men det var ju ändå en ganska lätt. Vi hade ju inga researchers liksom. Vi hade en producent, men producenten var ju, såg till att programmet flöt bra, planerade, strukturerade sig, men det var ju inte som att någon satt och gjorde en dags research på ett ämne eller det var mer, mycket av det låg på ankaret.
Mm.
Så.
Mm. Men och är du var börjar och slutar ditt engagemang i programmet liksom, alltså
Svenska nyheter just.
Ja, precis.
Jag är nog väldigt, jag är ju då som när vi gör vår podcast eller alla podcast som jag någonsin har gjort, så är det ju så, även om vi har en klippare som är betald för det, så skriver jag ner sekunder när de ska, om jag inte klipper det själv, vilket jag gör ibland, men ibland så skickar jag då och så säger jag, klipp ut 2.12, in 2.14, ut 2.16, in, ja, sådär. Och sen får jag tillbaka och så är jag kanske inte nöjd ändå, så sitter jag och klipper om det. Så att jag är väldigt så hands on med allting som jag försöker släppa, för att jag är övertygad om att jag ändå vet hur det ska låta, så att säga. Nu har jag sitter ju inte med i klippningen av Svenska nyheter, men jag är ändå väldigt hands on med alla. Jag säger ju inga skämt som jag inte till exempel själv tycker är roliga.
Mm.
Och om det är någonting som jag inte tycker är roligt så säger jag, det här måste vi skriva om. Sen är det inte säkert att det skämtet kommer från mig, för att det är briljanta manusmänniskor som sitter med mig. Men jag är ju väldigt så hands on i form av vad som sägs liksom.
Mm.
Det känns viktigt för mig på något sätt att inte ändra programmet, men att i alla fall folk skulle tänka att det inte bara var så att man kom in och fick ett cue-card och så läste det här.
Som Martin Björk skulle ha gjort.
Otroligt, det var som att jag satte ditt namn med min tankekraft i ditt huvud. Nej, men han är ju superduktig, men just det var väl, vi jobbade ihop ett år och vi hade väl bara lite olika. Det är svårt. Radio är svårt om man inte alla tre i team delar synsätt på. Och det blir också lidande liksom sådär. En produkt blir lidande av det.
Mm.
Jag gjorde med jätteduktiga, alltså som kille som Niklas Wahlgren som jag jobbade med sen på morgonradio också sådär. En jättesnäll och duktig kille. Men vi hade väldigt olika åsikter om vad som var, tror jag, kul och sådär. Och då blir det, då är kanske inte han nöjd. Och jag är inte nöjd. Och sådär.
Mm.
Så det är så svårt. Ibland så är chefer så här, men det här är härligt, det här blir dynamik, säger de. De använder ordet för att de har lärt sig det på någon kurs. Det här blir dynamik. Så man, jo, fast dynamik innebär ju att man skapar någonting och har olika infallsvinklar, men att slutresultatet ändå blir någonting där alla vill åt samma håll. Det är ju inte att man bara slänger in en judo och en förintelseförnekare i samma rum och tänker så, vilken jävla härlig dynamik det här morgonprogrammet har.
Mm.
Nu ska jag vara tydlig med att varken jag eller Niklas Wahlgren förneka förintelsen. Men,
nej, men du är jude.
Ja, jag har i alla fall. Ja, men det var inte de konflikterna vi hade.
Nej,
nej.
Jag förstår.
Det hade ju varit det spännande, Energy Hit Morning Radio.
Ja.
Och en salafist. En otrolig dynamik. Supernöjd där på Bauer Media.
Men du, det här är ju intressant. För då är det så här, allting var... det var härligt när du jobbade med Adam Alsing helt enkelt. Och sen så började det gå south.
Ja, det var underbart att jobba med Adam. Jag minns, så pratade med min kollega då, Klara Doktorov, nere i receptionen på Idénskrapan där vi spelade in då. det här var, jag gick tillbaka till min dagbok så kollade jag, så var det liksom, ja, men det var 10 dagar innan Adam sen blev sjuk i corona. Så sa jag så att, så konstigt, första gången då, jag hade gjort det här morgonradioprogrammet i 1,5 år, första gången så känner jag mig inte särskilt trött när jag går härifrån, eller jag känner mig liksom ganska glad när jag kommer till jobbet. Så han, men det kanske kan det inte vara så att du för första gången faktiskt tycker att ditt jobb är roligt, sa hon bara så. Och så tänkte jag på det när jag körde hem. Kan det vara så att jag för första gången när jag kommer hit tänker att det här jobbet faktiskt är roligt? Ja. Ja, så var det nog. Mm. Och det var mycket för, Klara är fantastisk också, men det var ju mycket för att Adam var så jäkla duktig. Jag minns när han dog så skrev jag på Instagram, det är så svårt, man är så allergisk mot alla kändisar som på något sätt använder död som någon slags marknadsföringsmedel för sig själva. Samtidigt vill man ju hylla någon, så det där är ju en svår väg att gå, tycker jag. Men jag skrev någon mening i ett, tack Adam, ingen har fått mig känna mig roligare än du. Så. Och så var det. Han var väldigt bra på det, att få mig att känna mig rolig. Vilket egentligen är allt man ber om som komiker.
Jag tror att jag har sagt det förutom just honom, men han hade ju en närmast unik förmåga att få en att känna sig sedd. Liksom. När jag gjorde honom, det var nog under min mörkaste poddperiod. Jag minns det för att jag fick kritik av Gry Forssell som så här öppet då skrev någonting om hur dåligt påläst jag var. Och det var jag ju, så att hon hade ju rätt i sak, men jag försökte liksom bolla någon slags familjeliv och ett heltidsjobb och podda, och var väl inte jättevarm i kläderna, så att det gjorde ont. Men han var liksom, och det var inte så att han ryckte ut till mitt försvar, men jag minns den där, det mötet, som att han så här, han förväntade sig inte det, att jag skulle vara otroligt påläst, utan att jag då inte visste att han var från Värmland eller vad det var. Det var superlugnt. Och det var ju fint, tycker jag.
Mm.
Ett förlåtande liksom, drag.
Mm. Jag tror inte fortfarande... Ja, det var som att mitt liv blev så avstannande där, för man kände liksom... Jag hade liksom planer på att göra det där med honom. Eventuellt i år liksom. Och sen så plötsligt så bara, så det var någonting där i, och det är såklart högst själviskt, det är ju inte, kommer ihåg, ja, men då gick jag i terapi också efter hans död, och så pratade jag med någon sån sorgterapeut om det där, att man slits av det där, man slits också hur självisk kan man vara när något sånt där händer. För jag menar, det är inte som att jag och han hade ju vänner sedan decennier och familjemedlemmar, alltså att såklart att deras sorg var långt mycket större än min, om man ska värdera sorg hur man nu gör det. Men att man kunde känna sig själv i skridat, att man tänkte så här, men ja, ska du försvinna nu? Vad ska jag göra nu då? Ska jag stå i den här studion och låtsas som att inget har hänt? Alltså så.
Mm.
Sådana banala frågor.
Ja, men det är väl klart, vem fan annars frågor skulle du ta upp hos sorgterapeuten?
Nej. Nej, jag vet. Men man kunde känna den dubbelheten.
Ja,
att man,
det. Mm.
Och det var därför också jag ville vara hyfsat blygsam med vad jag skrev i sociala medier om det. Eller jag ville inte liksom uttala mig till så här, du vet, hänt extra när de ringde. För att det kändes som att det fanns folk som... Jag kan bara tänka mig hur det hade känts om en familjemedlem till mig hade gått bort. Och sen så står liksom, du vet, Anneli Rudé och... gråter ut, tänker man så. Men du har ju träffat, ja.
Jo. Men det var ju ändå din närmsta kollega, kan man säga.
Ja, verkligen. Och morgonradio är ju, det låter ju fånigt och kanske lite poserande, men det finns ju någonting väldigt, man kommer ju närmare snabbt i med att man står där så det är så blödigt, va, att ses 06.00 varje morgon och stå där.
I tre timmar.
Mm. I en bur. Mm. Det blir, man skyndar på vänskapsprocess snabbt.
Ja, det är klart. Mm. Han var ju, du sa någonstans att han var liksom som en mentor för dig. Går det att sätta ord på vad han lärde dig?
Jag tror att han var inne på det här själv många gånger, och någon gång när vi var ute och drack någon drink, och så sa han så att han kunde liksom se mycket av sina svaghet, eller nej, inte svaghet, men jo, men att saker som jag jag vet inte, kanske ett visst utslag av hybris som jag emellanåt gav uttryck för, som han kunde se, känna igen sig i när han var ung och ny och sådär. Han lärde mig också ta, tror jag kom in i den där, jag hade ju en bild av morgonradio, och morgonradio är bara det är ju mycket glättigt och mycket skit liksom. Det kommer man inte ifrån, det är mycket in och ut, in genom ena örat och ut genom andra. Men det man märkte med Adam just var att han tog det ändå på ett allvar. Han kunde kombinera smart och dumt på ett väldigt fint sätt. Och han tog också, han fick mig förstå att om det sitter en lastbilschaufför i Norrland och lyssnar på en varje morgon, så får man ett visst band med dem där. Och jag kanske på något sätt ibland hade avfärdat den där typen av, ja men du vet, om det inte är DN Kulturs redaktör som hör av sig, så är det mindre värt. Alltså den typen av elitism hade jag nog i mig.
Mm. Det har du ju fortfarande.
Det har jag fortfarande, ja. Men jag har, ja såklart, att jag tror inte att den där ska för i Norrland kan sätta mig på ettan av DN Kultur. Det förstår jag också. Men jag förstod i alla fall att det hade en, att man kunde göra det bra, det formatet bra, och göra det viktigt för folk, trots att man, att det var mycket blaj också, så i det avseendet var han en mentor, att han, jag tror han slogs med det där också, liksom det där att han kände, han ville göra liksom en seriös talkshow som han hade gjort tidigare, men att han ville göra det nu, och att andra människor som fick de möjligheterna, eller att han blev stämplad för att han gjort en viss typ av program, så fick han inte de frågorna, och det där slåss vi alla med, så att det var mycket sånt där vi diskuterade, bara jag vet inte, någon slags roller i underhållningsuniversum.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Du, är du redo att tala ut om energikrisen en gång för alla?
jag jobbar ju då, jag är i min podd åt samma bolag som allt det där skedde på.
Det luddiga Radio Play.
Ja, eller Bauer Media eller vad det nu heter. Ja, det luddiga Radio Play, precis. Så att, nej, men det var ju egentligen, det som hände var ju att jag sa upp mig från mitt jobb på Energy och jag lade ner min podd Freak Show. Det var ju det som hände. Mm. Har du några frågor?
Nej, och varför?
För att vi, efter Adam dog, så försökte vi göra det programmet så som jag inbillade mig på ett fånigt sätt att han skulle kunna ha tänkt sig att göra programmet. Med en del element som jag var ganska säker på att han hade uppskattat. Och vi gjorde det ett tag sedan. Vid årsskiftet så ville de göra förändringar. De ville förändra programmet. De ville ha in Ja, de ville förändra programmet. Och då hade jag i min podd, som jag också dumt nog hade på samma bolag, jag skrev liksom en rutin, kan man säga, om det. Dels hur viktigt det hade varit för mig att försöka ha kvar programmet lite som det hade låtit när Adam var där. Men också skämt om ja, alltså inte skämt, ja, en ska man säga, skämt om den förändringen som skulle ske kanske. Och sen så dagen innan det avsnittet ska publiceras, så får jag ett sms från folk där som säger det här kan vi tyvärr inte publicera, det här är förtal, typ så. Och jag bjuder mig att klippa om det, och de säger nej, vi får stryka det avsnittet, tyvärr. Jag är ledsen, det är inte mitt beslut, men folk högre upp har sagt att det här kan vi inte publicera. Och då säger jag i stort sett att vi måste publicera det här, eller så lägger jag ner den här podden. Och de vägrar ge med sig, och jag vägrar ge med sig, och, eller ge med mig. Och då la vi ner. Så var det. Och sen, ja, några veckor efter det, så sa jag upp mig från mitt radiojobb också. För att det var en konstig period att gå runt i de där korridorerna. Och man kände liksom att folk, ja, det var som att jag liksom blev som en fiende till, men du vet, att folk tog någon slags ställning med företaget på ett konstigt sätt, som att jag var en sån outsider som gick runt där. Och, men det är så konstigt att ta ställning för ett företag överhuvudtaget, som att företaget, på tal om liksom blommorna på min pappas begravning, att det är dumt att lägga sina händer och sitt förtroende i ett företags händer, för att chansen är att ett företag inte riktigt kommer behandla dig väl den dagen det blir dags att göra någon slags utvärdering. Så jag kände att jag kunde liksom inte jobba kvar där. Så jag sa upp mig, och sen hade jag ett halvår som jag var tvungen att gå där ändå. Vilket var kanske den mörkaste perioden i mitt liv. Rent yrkesmässigt. Jag hade ingen podd. Det var under pandemin, så jag hade ingen stand-up. Och radion var vad det var, liksom. Jag var där och gjorde mitt jobb, och det var väl okej. Men så att det var en väldigt mörk period som min fru hjälpte mig mycket genom, att jag kände mig så jävla kvävd. Det fanns ingenstans för mig att uttrycka mig. Liksom. Och jag kunde heller inte uttala mig om någonting, för att det var, jag ville vara en lojal company guy också. Vilket också är, jag vet inte, det var också att prata om jurister och sånt där. Jag vill inte ha en jävla, inte hamna i något. Det blev mycket större än vad jag tyckte att det borde bli.
Okej. Okay.
Så.
Men nu har det flutit vatten under broarna, och de sköter sig på det luddiga Radio Play.
Nu är det ett gäng nya chefer och sådär. Och det, jag tycker de gör sitt jobb exemplariskt. Än så länge har inga avsnitt ställts, och de har inte haft några åsikter på något innehåll. Så att vi får verkligen hylla dem för att de tror på yttrandefriheten. Och för att de brinner för att göra ljud. De älskar ljud.
Ja. Du, blir det mer skådespeleri?
Ja. Gärna det. Alltid dumt att jinxa grejer. Men vi håller på med en seriegrej som är skådespeleri, som vi höll på med samtidigt som jag höll på med de här förhandlingarna med Svenska Nyheter. Så det var sådär, det var det mycket på en gång. Jag ska inte nämna för mycket, men vi hoppas att det blir något. Det var så där, man går ofta och tänker så här, fan, man skulle vilja ha till det här projektet, man skulle vilja ha till det här projektet, och sen så var det två projekt som nästan samtidigt såg ut att gå i hamn, så var man väldigt, kändes nästan som att det var för bra för att vara sant, så.
Har du varit med och skrivit det också?
Ja, precis.
Nice.
Ja. Ja. Och det är, jag är ju gärna med skådespelare. Sen är det mycket andra så här, man får konstiga skådespelarförfrågningar, men det är roligare på något sätt om man själv har varit med och gjort det, tycker jag.
Och när kommer den stora debutromanen?
Ja, innan jag dör, tycker jag, är ett bra
deadline.
Deadline, ja. Det är en bra deadline. Ja.
Okej, men ja. Det blir inte i närtid.
Jag har ju varit övertygad om det de senaste 15-20 åren, så att det är ju, jag gör ju mig besviken varje dag. Den skiftar ju också, vilken det är inte heller bra, jag tror jag, att man håller på, att man försöker skriva 5 romaner samtidigt. Det är svårt, romaner är jävla, all cred i folk som får klara dem. Det är ju, ja, men du vet, det är ju, det är mycket jobb, för du har ju skrivit bok själv. Det är ju, Det är ju, det går ju snabbare att svänga upp ett poddavsnitt eller en standardrutin.
Det gör ju det.
Eller ens ett avsnitt av Svenska Nyheter. Mm. Än att få en bok klar från perm till perm. Det är många timmar.
Ja, det jobbiga är att tangenterna måste tryckas ner.
Ja.
Men du, lycka till med tangenttryckandet och stort tack för att du kom hit.
Kul att vara här igen.
Han är inte längre här och kan försvara sig, men jag är rätt säker på att Messiah gärna vill att ni framförallt kollar på hans uppvärmning sen Svenska Nyheter eller hans filmade föreställningar. Producent Ninni Westin, jag heter Kristoffer Triumf och Värvet ges ut av Acast. Vi hörs om en vecka, då blir det en riktigt härlig röst i den här kanalen. Hörs då, hoppas jag innerligt. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!